Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Svärfarsmordet i Haparanda. Klockan är 2 på natten den 28 maj 2014. En ung kvinna ringer till 112 från en lägenhet i stadsdelen Marielund i Haparanda. Min pojkvän har dödat min pappa, säger hon med gråt i rösten. Hur har han kunnat göra det, frågar operatören. Den 27-åriga Marie-Louise berättar att hon har hittat pappan blodig i sin säng. Att hennes pojkvän har knivhuggit honom. Operatören säger att polisen är på väg, men att det dröjer. Operatören frågar också om hon kan få prata med pojkvännen. Marie-Louise räcker förvånat över luren till 25-åriga Mattis. Men pojkvännen presenterar sig som Leif, Marie-Louise pappa, och säger: nej, här har det inte hänt någonting. Ni behöver inte komma hit. Operatörens förvirring är total. Först efter 50 minuter kommer polisen till lägenheten. I sovrummet möts de av en fruktansvärd syn. Du lyssnar på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Tisdagen den 27 maj 2014. Marie-Louise och Mattis har sedan ett par dagar varit i Haparanda där de gör Leif sällskap medan Marie-Louise mamma genomgår en operation i Luleå. De tillbringar dagarna i lägenheten, dricker öl och umgås. Marie-Louise tar en bild när Mattis sitter och klappar svärföräldrarnas hundvalp medan svärfar Leif kramar honom bakifrån. Föräldrarna bor i en tvåa på övre våningen i ett rött tvåvåningshus i Marielund. Ett 70-talsområde i västra utkanten av Haparanda. Trots årstiden visar termometern bara 7 plusgrader. Och i lokaltidningarna berättas om planerna för Barents Center. Ett jättelikt köpcentrum på gränsen mellan Sverige och Finland. På förmiddagen åker Marie-Louise till Systembolaget. Det har blivit en del öldrickande under dagarna med Leif och de behöver fylla på förråden. Men när pojkvännen Mattis kommer rullande med ett helt flak öl på kundvagnen sätter Marie-Louise ner foten. Han har lovat att ta det lugnt med alkoholen och nu får han nöja sig med några burkar, precis som Marie-Louise och Leif. De bestämmer också att de under dagen ska hälsa på Mattis familj. Något Marie-Louise har tjatat på Mattis om under hela besöket. Samma dag, mellan 9 och 10 på kvällen den 27 maj 2014, är det läggdags i lägenheten i Marielund. De ska upp tidigt nästa dag och åka till Marie-Louise äldre halvbror, där mamman vilar upp sig efter operationen. När Marie-Louise går in till sin pappa Leif och ger honom en godnattkram ligger han ovanpå den bäddade sängen och tittar på tv. Jag älskar dig, säger hon innan hon går tillbaka till vardagsrummet där bäddsoffan väntar på henne och pojkvännen Mattis. Hon låter sovrumsdörren stå öppen så att hundvalpen ska kunna komma och gå som den vill. Marie-Louise kontrollerar att ytterdörren är låst och säger åt Mattis, som ligger rastlös på bäddsoffan, att han ska klä av sig och krypa ner. Hon lägger sig ner bredvid honom och det dröjer inte länge förrän hon somnat. Marie-Louise och Mattis träffas på en förfest i Haparanda 2011. Hon bor i Härnösand men har sina föräldrar i Haparanda. När hon och Mattis blir tillsammans bestämmer de att han ska följa med henne till Härnösand och flytta in i hennes lägenhet. Ett år senare förlovar de sig och skaffar en ny gemensam bostad. Men livet med Mattis blir inte som Marie-Louise tänkt sig. I början av 2013 märker hon hur sambon har börjat förändras. Han har drabbats av paranoia och pratar om att alla vill döda honom. På sommaren söker han själv hjälp på psykiatrin vid Sundsvalls sjukhus. Men problemen fortsätter. Mattis sjukdom är en käftsmäll för Marie-Louise. Men hon bestämmer sig för att hon ska stanna kvar i förhållandet och försöka se till att Mattis får den hjälp han behöver. Detta trots att Mattis håller på med droger och att hon misstänker att det finns en koppling mellan knarket och hans psykiska tillstånd. När han är påverkad drabbas han ibland av psykoser. Då blir han sittande apatisk och stirrar med död blick tomt ut i luften. På hösten 2013 kommer Marie-Louise pappa Leif och hälsar på i Härnösand. Något Marie-Louise och Mattis har sett fram emot. Den drygt 50-åriga gemytliga Leif med sitt rakade huvud, sitt skägg och sina tatueringar är inte bara Marie-Louise pappa utan även hennes bästa kompis.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
För Mattis är svärfadern något av en idol. Leif dricker ofta och gärna öl utan att någonsin bli stökig. Och han behandlar Mattis kärleksfullt samtidigt som han är tydlig med att han inte är någon man jävlas med. Som ung har han nämligen haft svart bälte i karate. Leif har med sig Mariana till Härnösand. Han röker det som medicin mot sin ledvärk, säger han. När Mattis frågar om han också får röka blir han tillsagd att bara ta lite. Men en dag när Leif kommer hem efter att ha varit ute på stan möter han svärsonen, vit i ansiktet med en stirrande blick. Mattis, som har rökt upp all cannabis när Leif var borta, rusar ut ur bostaden och försvinner. I 2 dygn drar han runt i Härnösand. Sover i trapphus och försöker även bryta sig in i en lägenhet eftersom han fått för sig att han bor där. Han grips av polisen och körs hem. Men försvinner iväg redan när han är ute på gatan. En kort tid efter att Leif har återvänt till Haparanda försvinner Mattis på nytt. Denna gång stjäl han Marie-Louise jacka, byter telefonnummer och reser till Amsterdam utan att berätta det för någon. Där bor han på vandrarhem och driver runt på Amsterdams gator på dagarna. När han efter en vecka kommer tillbaka till Sverige stoppas han av tullen i Malmö eftersom han är anmält försvunnen. Mattis beter sig då så undligt att han blir inlagd på psyket. Efter att Marie-Louise tvingats åka ner till Malmö och hämta Mattis gör hon ett försök att få honom inlagd på nytt. Denna gången på psyket i Sundsvall. Men eftersom Mattis vägrar att lägga in sig frivilligt skickas han hem med utskriven medicin. Då försöker Marie-Louise istället få honom att gå i terapi. Denna gång stupar det på att behandlaren kräver drogtest för att ta emot honom. Mattis har nu börjat höra röster i huvudet och han tror att Marie-Louise är en demon med 10 olika personligheter. Han är även misstänksam mot parets katter som verkar lömska och modiska. Efter att ha märkt att Mattis går runt med stora köksknivar och skruvmejslar i jackfickorna tömmer Marie-Louise köket på knivar och annat vasst. Hon blir mer och mer desperat. Förutom att Mattis ibland kastar fyllda ölburkar på Marie-Louise när de bråkar stannar det ofta vid psykisk misshandel när han trakasserar henne. Men en gång knuffar han ner henne på sängen, spottar henne i ansiktet och skriker att hon är en jävla hora. Under våren eskalerar Mattis drickande och när han får en praktikplats som vaktmästare på en konferensgård börjar han snart sjukskriva sig och driver istället runt på stan. Marie-Louise blir förtvivlad när hon hör att han gått runt i Härnösand och frågat folk om de har knark. En som ofta stöttar Marie-Louise i eländet är hennes pappa Leif. De hörs ofta på Skype eller Facebook. Hon är stolt över att vara pappas flicka och vill byta efternamn till Leifs dotter för att hedra fadern. Till en början lägger hon till det som ett andra efternamn på Facebook. När Marie-Louise och Mattis firar jul hos Marie-Louise föräldrar i Haparanda tycker Leif att Mattis verkar konstigare än någonsin med sitt apatiska beteende och sin stirrande blick. Han säger åt Mattis att denne ska rycka upp sig och att han ska vara snäll mot Marie-Louise. Till Marie-Louise säger han att hon borde lämna Mattis. Annars kommer något fruktansvärt att hända en dag, menar han. Och den dagen kommer några månader senare. Den 28 maj 2014. När klockan är runt 1:15 på natten. Och solen är på väg att gå upp. 10 mil söder om polcirkeln. Marie-Louise vaknar med en känsla av att något är fel. Det är alldeles tyst i lägenheten och hon märker att det är tomt bredvid henne i bäddsoffan. Dörren till sovrummet är stängd och under bäddsoffan ligger den lilla hundvalpen och ser vettskrämd ut. När hon knackar på sovrumsdörren är det Matti som öppnar. Han har Leifs morgonrock på sig. Han går ut ur rummet, smäller igen dörren bakom sig och blockera vägen för Marie-Louise när hon vill gå in i rummet. Vi har bråkat, säger han. Men Leif sover nu. Du behöver inte oroa dig. När Marie-Louise försöker ta sig förbi honom håller han fast henne hårt i armarna. Först efter att hon bitit honom i armen släpper han och hon rusar in på toaletten och låser in sig. Marie-Louise försöker samla tankarna. Men när hon hör att Mattis går och sätter sig i en stol i vardagsrummet kastar hon sig ut ur badrummet och rusar in i sovrummet innan han hinner stoppa henne. Leif ligger på sängen med en bäddmadrass över sig. Sängkläderna är i en enda röra, fläckade av blod. Marie-Louise lyfter bort bäddmadrassen och försöker få liv i sin pappa. Hon ser blodet och den blodiga kökskniven som ligger på golvet in till sängen. När hon inser att Leif är död vill hon inte titta mer. Mattis kommer in i sovrummet och föser ut henne. Leif har begått självmord. Nu är det jag som är din pappa, säger han. Marie-Louise tror inte för en sekund på det Mattis säger. Medan hon ringer 112 och börjar förklara för larmoperatören vad som har hänt går Mattis in på toaletten och börjar raka av sig håret. När han kommer ut igen är han rak.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
På sidorna och börjar ta på sig flera av Leifs kläder, som om han försöker förvandla sig till Leif. Han börjar gå efter Marie-Louise medan hon pratar med larmoperatören. Förbannad smäller hon till honom i ansiktet med mobiltelefonen. Då går han och sätter sig. Extra förvirrat blir det när larmoperatören frågar om Mattis finns i närheten och ber Marie-Louise lämna över luren till honom. Mattis säger då att ingenting har hänt, att det är han som är Marie-Louise pappa Leif och att de båda är ensamma i lägenheten. Samtalet till 112 bryts och Marie-Louise tvingas ringa upp på nytt. Och trots att larmoperatörerna bedyrar att polisen är på väg, dröjer det. Marie-Louise har chans att lämna lägenheten, men vill vara på plats när polisen kommer så att hon kan få bekräftelse på det hon egentligen redan vet. Att Leif är död. Hon är heller inte rädd för Mattis, även om hon ser till att ha honom på avstånd. Istället skriker hon åt honom och frågar varför han har dödat hennes pappa. Men hon får inget svar. Klockan är 2:50 på natten när polisen kommer till lägenheten i Marielund. Först möter de den chockerade Marie-Louise som har tvingats vänta på hjälp i hela 50 minuter. En ambulans står parkerad utanför, men ambulanspersonalen har inte fått gå in förrän polisen har säkrat lägenheten. Nu konstaterar polis och ambulanspersonal snabbt att Leif mycket riktigt är död. Han har så många och så djupa knivhugg i halsen att hans huvud nästan har lossnat från kroppen. Mattis sitter i en stol i vardagsrummet och verkar knappt reagera på att lägenheten fyllts av poliser. Medan två av poliserna griper Mattis utan någon dramatik och tar med sig honom ut till bilen, följer en tredje polis med Marie-Louise på en kort hundpromenad. Hon berättar återigen vad hon har varit med om den senaste timmen. Hon berättar också att Mattis ännu inte har erkänt att det var han som dödade Leif. Istället håller han fast vid sin berättelse, att Leif har tagit livet av sig och nu finns inne i honom, att det nu är han som är Leif. Polisen kör Marie-Louise till Kalix lasarett där hon får träffa en läkare. Sen får både hon och hundvalpen skjuts till Marie-Louise bror i Luleå, där mamman och brodern väntar, chockade av nyheten om mordet på deras man och bonuspappa. Bara en kilometer därifrån sitter mannen som har krossat deras liv i arresten på polishuset i Luleå. Klockan är strax före 11 den 29 maj 2014. På ena sidan bordet i förhörsrummet sitter de båda förhörsledarna. På andra sidan sitter Mattis tillsammans med sin advokat. Förhörsledaren konstaterar att bandspelaren är igång och fråga Matti som han vet vad han är misstänkt för. Det spelar ingen roll. Jag har inga kommentarer, svarar Mattis. När förhörsledaren berättar att Mattis på sannolika skäl är misstänkt för att ha dödat Leif, svarar han med ett jasså. Mycket mer blir inte sagt från Mattis sida. Måste jag prata med er, undrar han. Måste jag ens lyssna, frågar han vänd mot sin advokat. Polisen väljer strax efteråt att avsluta förhöret. Istället får polisen vända sig till Marie-Louise för att försöka reda ut vad som egentligen har hänt i lägenheten. I en lång rad förhör berättar hon om sitt liv tillsammans med Mattis och om vad som hände kvällen före mordet. Åter i Haparanda, kvällen den 27 maj 2014. När Marie-Louise och Mattis kommer tillbaka hem till Leif efter att ha hälsat på Mattis familj är Marie-Louise förbannad på att Mattis har druckit så mycket. På förmiddagen hade de alla druckit varsin öl och på eftermiddagen har Mattis mamma bjudit på vin. Mamman har tagit ett glas själv och Marie-Louise har inte druckit något alls. Men ändå har den liter stora tax-free-tetran gått åt. Och Mattis, som efter flera dagars supande lovat att ta det lugnt med alkoholen, har blivit otrevlig mot sin mamma, som också ber honom att sluta dricka. När de kommer tillbaka till Leif vill även han ta ett allvarligt snack med Mattis. Han säger att det är dags för Mattis att skärpa sig och att det inte blir några fler öl den här kvällen. De har han själv druckit upp. Mattis blir sur över beskedet och när Leif en stund senare får besök av en kompis sätter han sig och stirrar med sin apatiska blick på de båda männen. Marie-Louise känner igen Mattis reaktion. Det är så här han brukar bete sig när han får sina psykoser. För att inte skapa något drama tar hon fram sin telefon och messar till pojkvännen som bara sitter någon meter ifrån henne. Marie-Louise: ta det lugnt med alkoholen, sa du idag. Jo, tjena. Sluta stirra, sluta bläng. Ryck upp dig för i helvete och ta fucking tag i dig själv och ditt liv. Jag har konstant magont och så ska man inte behöva leva. Mattis: ja, men det är helt rätt. Vi tar det lugnt med alkoholen efter ikväll. Marie-Louise: jag orkar inte mer, Mattis. Jag orkar verkligen inte med ditt beteende. Sluta stirra. Mattis: okej. När de en stund senare går och lägger sig tycker Marie-Louise att Mattis verkar ha lugnat ner sig. Men efteråt är det där med att Leif druckit upp Mattis öl en av de saker hon tänker på som möjligt motiv till mordet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ett annat är att Leif har haft Mariana som Mattis kastat lyssna blickar efter. Kanske var han på väg att stjäla den och blev påkommen när Leif vaknade, resonerar hon. Mattis själv fortsätter att tiga sig genom hela sommaren och början av hösten 2014. Men i början av september skriver han ett brev till Marie-Louise som han adresserar till hennes bostad i Härnösand. Men eftersom Mattis är förbjuden och har fri kontakt med omvärlden stoppas brevet av åklagaren som istället ser till att polisen tar brevet i beslag. Mattis, som för tillfället är placerad på rättspsykiatrisk avdelning, ber om ursäkt för hur han har betett sig mot Marie-Louise de år de varit tillsammans. Jag har insett hur mycket du har kämpat för oss, för att vi skulle ha det bra, när jag själv gav upp. Du är en riktig krigarsjäl. Orsaken till varför jag skriver är att du säkert undrar varför. Den tragiska natten då jag tog din fars liv. Allt började med ett bråk över en öl och urartade till något hemskt. Brevet, som är det enda erkännande polisen någonsin får från Mattis, blir ett av bevisen när åklagaren 12 dagar senare åtalar Mattis vid Haparanda tingsrätt. I en intervju med lokalpressen kallar åklagaren mordet för en ren avrättning. Rättsläkarna har hittat närmare 50 knivskador på Leif och de i halsen har varit så djupa att det nästan handlat om en halshuggning. Att Leif även har skador på händerna visar att han varit vaken under attacken och försökt skydda sig själv. När Mattis advokat intervjuas av lokaltidningen säger han att Mattis hittills har tigit men kommer att prata vid rättegången. Så blir det inte. När rättegången inleds den 22 september 2014 i tingshuset i Kalix har Mattis bett sin advokat att vara helt passiv. Försvarssidan har inte kallat några vittnen och Mattis har bett advokaten att inte heller ställa några frågor till de vittnen som åklagaren har kallat. Istället överlåter sig Mattis helt till domstolens beslut. Själv varken erkänner eller förnekar han brottet när domaren frågar hur han ställer sig till anklagelserna. Istället blir det Marie-Louise som ännu en gång får berätta om mordnatten. En rättspsykiatrisk undersökning har kommit fram till att Mattis led av en allvarlig psykisk störning. Både när han utförde mordet och när han träffade teamet som gjorde undersökningen. Därför dömer tingsrätten honom till rättspsykiatrisk vård. Marie-Louise tilldöms ett skadestånd på 80 000 kronor. Medan Leifs fru och båda bonusbarn får 60 000 var för den fruktansvärda skada mordet har gjort dem. Redan under tiden i häktet har Mattis begärt att bli utsläppt från den rättspsykiatriska kliniken han suttit på. Och redan sommaren 2015, 8 månader efter domen i Haparanda tingsrätt, begär han utan framgång åter att vården ska avslutas. Detta har sedan återupprepats ett antal gånger genom åren. Av läkarnas rapporter framgår att Mattis i perioder har tagit medicin och mått bättre. Men att han också försämrats av missbruksåterfall. Marie-Louise drabbas av posttraumatiskt stresssyndrom och måste gå i terapi för att bearbeta förlusten av Leif och mardrömsnatten med de 50 långa minuterna i väntan på polisen. I en artikel i Aftonbladet, 9 månader efter mordet, kritiserar hon SOS Alarm för den långa väntan och för att operatören under pågående samtal bad att få prata med Mattis. I samma artikel väljer SOS Alarm att inte kommentera kritiken. På fars dag 2020 lägger Marie-Louise Leifs dotter, som hon numera heter, ut en bild på sig och Leif när de pussar varandra. Hon gratulerar honom på fars dag och skriver att hon är övertygad om att han är med dem alla den här dagen. Jag älskar dig genom tid och evighet, avslutar hon hälsningen. Marie-Louise var den enda som förstod att Mattis verkligen behövde professionell hjälp för sitt missbruk och sin psykiska sjukdom. Men när han till slut fick den hjälpen var det till priset av hennes egen pappas liv. Hon har efter mordet berättat i intervjuer och i en blogg att hon haft dåligt samvete över att hon inte vaknade i tid för att stoppa mordet. Men en annan tanke har också slagit henne. Att också hon kanske skulle blivit mördad om hon inte vaknat alls den natten. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com/svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podmi.
Thank you.